Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tjenare, tjenare. Det här var Micke Målan. Vi ska ta ett litet försnack här först innan gästen kommer och själva avsnittet börjar. Vi har bjudit in alla partiledare till den här podden. Och dagens gäst har nog naturligtvis tackat jag och vi har gjort inspelning med honom. Vänsterpartiet har tackat nej. Kristdemokraterna har tackat nej innan valet, men de ville att vi skulle återkomma till dem efter valet då. Det var lite tidsbrist där då. Sossarna ska återkoppla, Moderaterna ska återkoppla och resten har varit tystnad. Vi ska ligga på dem under helgen här igen då med ett mejl. Och så här är den här podden. De som tackar jag får vara med i ett avsnitt. De som tackar nej, de behöver inte vara med. Och de som inte hör av sig får inte vara med. Så är det med det. Den här podden klipper vi ingenting, utan vi kommer upp till Stockholm, jag och Glenn, spelar in och sen kör vi alltihopa. Så det blir, kan vi kalla det, en livesändning. Om ni inte tror oss så har vi faktiskt inget manus, utan vi kommer upp dit och så kör vi, inget papper framför oss överhuvudtaget, och så har vi ett kött, bara ett snack runt typ ett köksbord. Så är denna podden uppbyggd. Jag hade ett ämne jag ville prata om, det var lite spel och spelberoende. Glenn ville prata om lite blåljuspersonal. Så det hade vi i våra tankar innan vi kom upp hit då. Annars så är det att vi vill möta människan bakom den yttre människan, om man så säger. Vi finns på sociala medier. Götterna heter vi på Facebook och så heter vi Gott Anna Glenn på Instagram. Vi har två stående punkter i den här podden också. Där är den ena är nivåsättning. Glenn sätter alltid nivå i alla dessa poddar som vi har spelat in. Och vi har också en punkt där vi avslutar podden med lite roliga historier som Glenn alltid drar. Och vi skulle gärna vilja att ni var med på plats, för de blir betydligt roligare när man ser Glenn leva sig in i sitt berättande då. Därav kanske vissa historier kan upplevas kanske tråkiga, fast vi skrattar gott ändå. Men jag vet att Glenns fan där ute älskar dem, och vem fan gör inte det? Nu kör vi.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Målen
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Målen
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Tjena, det var Glenn här. Välkomna till Göttena-podden igen. Och den här gången har vi en jag vet inte hur jag ska kalla det, men jävligt intressant herre mitt emot mig här som heter Jimmy Åkesson. Tack så väldigt mycket att du ställer upp för det här.
Ja, tack.
Det är stort, mycket stort.
Jag glömmer alla, då kommer man.
Ja, men så är det. Välkommen, välkommen då.
Tack.
Men vi sitter på ett rum hos dig nu.
Ja.
Är det ett speciellt rum just för att spela in och intervjuer och sånt?
Ja, men det är
sånt,
ganska schysst ljudbild här inne. Mm. Så att det liksom, ja, jag tror det blir hyfsat ljud.
Mm. Problemet är att jag hör inte ens vad vi säger nu, för vi är inte så tekniska, jag och Glenn, men
definitivt inte nu.
Nej, din hör jag, men det spelar ingen roll. Jag ser här på datan att det blir bra i alla fall. Mm.
Mm. Men är det det här som är ljud, typ isolering och sånt där, eller
ja,
vad är det som sitter på väggen där?
Det är så. Vi har förvaltningen här inte jätteglada för att man håller på att ändra i lokalerna. Det är ju någon komakt byggnad av något slag. Alltså.
Okay.
Men vi har gjort lite ändå.
Sånt här jobbar de ju mycket med på vissa ställen i alla fall, i skolor och på dagismiljö, för att få ner just att studsa ljudet då, bullret. Men är det tillräckligt där ute? Du har väl barn som går på dagis nu, eller? Jobbar de med sånt?
Går hos dagbarnvårdare faktiskt. Så det är ju hemma hos en dam.
Jaha, väldigt... gammal så här dagmamma?
Ja, man får inte kalla det för det längre, men i praktiken är det ju dagmamma, precis.
Alla yrken ska alltid byta namn. Det ska bli ett finare yrke, om man säger.
Jag tror att det heter pedagogisk omsorg, heter den här.
Det låter något.
Ja, det låter fint. Mm.
Men är det många barn hemma hos henne, eller bara dina?
Jag
eller?
Tror de är fem.
Fem, okej.
Okay. Fyra, fem, något sånt. Mm. Det varierar lite. Så att jag tycker det är perfekt.
Behöver hon sån ljudisolering hemma hos
henne? Jag tror inte det faktiskt. Det är väldigt mycket ute i trädgården. Och så. Nej, hon har väldigt litet hus. Så jag fattar inte hur hon står ut. Men ja, det funkar.
Ja, härligt. Härligt. Men igår så var det bra tryck på läktaren. Vi sitter ju här idag. Glenn, har du koll på datum?
Datum idag kan det vara 19 juni kanske.
Ja, härligt. Mm. Och Sverige spelade igår.
Mm.
Och vann med 1-0. Ja. Såg du matchen?
Jag såg den, absolut.
Du gjorde det?
Mm.
Vad tittar ni här?
Vi satt faktiskt i partilokalen hemma i Sölvesborg och kollade ett gäng.
Jaha, okej.
Okay. Ja, det finns ju projektor där och så, så det var lite stämning.
Mm. Vad tyckte du om själva matchen?
Väldigt mycket premiärmatch, kändes det som. Att, nej, men det var ju tydligt att Sverige är ju det bättre laget och sådär. Även om det var inte de första 10 kanske, men sen. Men det hände inte så mycket. Det var, man brände lite chanser och sådär. Mm. Lite typiskt en svensk VM-premiär skulle jag säga.
Vad tycker du om det här VAR?
Systemet igår med... tyckte jag väldigt mycket om det.
Ja, jag förstår.
Sen vet jag att vi satt ändå, för jag missade faktiskt de två första VM-dagarna, för det var massa i riksdagen. Jag vet, den här matchen Spanien-Portugal, då stod jag på Bromma och hörde folk skrika och jubla, men jag missade matchen helt tyvärr. Mm. Men sen kom jag hem och han ser min första match, jag vet inte vad det kan vara, jag minns inte ens vilken match det var, men då blev jag så här, vad är det här för något nu då? Det är jättekonstigt. Och det känns lite, det hör inte riktigt fotbollen till, kände jag. Men sen insåg jag att när Sverige spelar på måndag, då kommer jag älska det här. Så att, ja, men jag har tagit till mig det nu, kan man säga.
Ja, ja.
Jag kan ju tycka att det går lite väl långt. Om bollen är inne eller ute, okej. Okay. Det är helt okej okay med det. Men stanna upp, snart blir det för offside och så blir det inkast. Och så ska man kolla, är det verkligen inkast? Är det hörna? Mm. Det får inte spåra ur.
Nej, och man märker ju på tilläggstid och sånt att det har blivit minst 5 minuter i varenda match. Och det, ja, nej, jag är lite sådär. Nej, jag är kluven, men ja. Just nu känns det som att det var en bra grej.
Men hur väl insatt är du i sport eller fotboll? Eller, är det fotboll som gäller i första hand? Eller?
Det är första hand fotboll är det, men alltså, jag är inte jätteinsatt längre.
Längre?
Men nej, har du varit... men förr var jag alltså... Jag höll på att säga på din tid, men jag följde ju Champions League och sånt på 90-talet liksom. Mm. Och slaviskt såg varenda match som sändes då. Alla matcher sändes ju inte på samma sätt som idag, men det var ju inte så här stående liksom, heligt på onsdagkvällar. Nu har man inte riktigt den tiden längre, så nu är det inte. Alltså, när folk börjar prata om spelare och sånt, så får man ju nicka och låtsas som att man vet vilka de pratar om. Egentligen har jag ingen aning.
Men vet du, du måste få ett tips här, för jag har ju två pojkar, de är 18-19 nu och där hemma, och så fort det är någon spelare så går man och ropar det namnet, så säger de exakt vilka klubbar de spelar på när de flyttade senast. För de får reda på allting genom FIFA nu, nämligen, det är tv-spelet.
Just det, ja. Det,
så
ja.
Ungdomar idag, de har stenkoll på varenda spelare, vilken klubb man spelar i, om man är bra snabb eller om bra passningar och allting. De får allting. Så du kommer, om 10 år så har du stenkoll på det.
Jag behöver helt enkelt köpa en spelkonsol.
Så till barnen, ja.
Till barnen också.
Ja, de har koll på det, du har inte koll på det.
Men jag måste ju lära mig så jag kan lära. Han är bara 5 så han kan inte lära sig själv.
Nej, det är sant.
Är det ett barnår eller?
Det är det. Slut.
Men du har själv spelat fotboll, ja? Eller?
Ja, det har jag. Fram till efter studenten någon gång. 19-20 års åldern där. Sen började jag plugga, flytta till Lund. Och då...
Ja, men vilken position?
Jag började min karriär en gång i tiden som siste gubbe, vi kallade det.
Ja. Libro.
Ja, ja, precis. Och då sa man till, jag kommer ihåg min första match, det var en sån här inomhusturnering, jag var 5-6 år gammal och sånt. Och så han, ja, men det enda du behöver tänka på är att du ska inte gå över mittlinjen. Så jag sprang där liksom längs mittlinjen hela matchen och gick aldrig över den.
Okay.
Tyckte du det var kul eller?
Ja, men vi ägde ju den matchen så jag fick inte se så mycket av bollen liksom. Sen, ja, men sen spelade jag ju på den positionen i ett par år i liksom knattefotbollen där. Sen blev jag yttermittfältare när man gick över och spelade 11 manna. Mm. Och det är den positionen jag liksom identifierar mig med. Det är den, det här att ta långa löpningar och slå inlägg och sånt, det gillar jag.
Du är en dynamo, du orkar.
Eller
du...
Ja, men då gjorde jag det. Ja. Nu skulle jag inte vilja ha den positionen, kan jag säga. Men... Ja, men då var det, hur gammal är man när man börjar spela liksom på stor plan? 10-11 år gammal och sånt.
Ja, då var man ju det, ja.
Det var ju inte alla som kunde liksom få upp bollen i luften i laget. Nej, men jag var en sån som kunde det. Så då fick jag liksom vara den som sprang på kanten. Okay. Så.
Och kom du ihåg att de som var höger och vänsterback på den tiden, typ man var 10-11 år, du får gärna släppa den micken.
Nej, men den åker bara i golvet. Den sitter lite ojämnt.
Ja, men,
men jag kan hålla
men,
den.
Men Glenn, om du tittar på våra mickare så har vi en grej bakom där. Du har ju två där. Om du vrid på den lite.
Så?
Nej.
Men hur menar du då?
Ja, men du tittar på
vad du gör. Ja, den går att vrida. Ja, ja, bra, bra.
Släpper det låta så mycket.
Men då har du testat andra sporter när du var mindre? Eller?
Ja, alltså jag spelade pingis ganska länge faktiskt, i ett par omgångar. Och tävlade och sådär. Men alltså, det är en rätt tråkig sport. Alltså. Den är kul att utöva på fritidsgården, men det är inte jättekul att liksom spela på allvar. Så. Ganska enformigt i längden. Sen spelade jag badminton. Spelade lite grann. Mm. Och sen golf då. Har jag spelat sedan jag var 12. Något sånt.
Oj.
Har du testat på paddeltennis någonting?
Nej, men de har byggt en bana vid golfklubben. Och vi har sagt nu i ett antal år att vi ska göra det, men det har inte hänt än.
För har du spelat bordtennis och badminton så har du lite i kroppen liksom.
Ja, men absolut.
Det är förbannat roligt.
Mm, alla säger det, jag måste testa det.
Mm. Och så är det inte så där ruggigt jobbigt, för det är ju oftast man spelar 2-2.
Mm.
Så det är inte så där man springer ut i skiten av sig liksom.
Nej, okej. Okay. Jag hade nog behövt det annars.
Jo, men det är mycket roligare som att det blir som att det liksom
Glenn har inte fattat. Det är valfritt det där med att springa mycket på den banan.
Ja.
Man kan springa och ta ut sig om man vill.
Mm. Okej. Okay.
Ja. Stefan Rehn berättade ju det i podden när vi hade honom som gäst där. Att, jo, Glenn, man kan bli trött också. Men man kan ju stå där framme på nätet bara också, Glenn. Eller
hur? Mm. Ja. Men det gör man ju inte gärna.
Nej. Men golf, vad hade du handikapp som bäst?
8. Oj, tror jag. Men det är 20 år sedan snart.
Okej. Okay. Singelhandikappar, det är
grymt.
Jag har varit
singelhandikappar. Det är ändå skönt att veta det, liksom, att jag har varit det. Ja. Inte lika kul när man går ut och spelar nu och man liksom tänker golf på ett sätt och man kan inte riktigt utföra det.
Nej.
Det... Så jag höjer mig stadigt nu, kan jag säga. Okay. Så jag ligger på 14-15 och sånt nu.
Ja, men det är ju bra ändå.
Ja.
Ja, det,
men du, det har väl att göra med hur mycket man spelar, inte med åldern direkt, va? För...
Nej, jag skulle säga det är 100% hur mycket man spelar. Ja. Det här står nöta putta och sånt som man gjorde när man var tonåring, det funkar liksom inte längre riktigt.
Nej, det förstår.
Nej, du har inte tiden heller.
Nej, jag tycker att jag har det, men resten av familjen tycker inte det.
Alltid. Men inte det är en bra form att köta liksom allvarliga saker också mot att spela golf, att man samtal, möten eller vad fan.
Perfekt. Det är jättebra. Ja. Eller det beror ju på hur seriös man är. Vill man gå in i sitt golfspel så vill jag helst att de omkring mig håller tyst så. Men jag försökte få min son att börja spela här nu. Han är helt ointresserad.
Mm.
Han gick på 3 träningar för 4-åringar.
Vad gör de då? Alltså,
de leker ju bara. Alltså, de satt 8 ungar i en ring och tränaren skulle ha någon slags genomgång så här att nej, men, ja, det här är en golfbana och det här, så här kallas det här gräset, det är lite kortklippt och så här. Och de satt, och, jag vet, min son räckte upp handen och sa, titta vilken fin pinne jag har hittat.
Ja, men det är ju det skåret.
Ja, men, så, nej, men det handlar väl mer om att bekanta dem med omgivningen och spelet så. Och det han... Ja, jag ska göra ett nytt försök till hösten. Får vi se om man tycker att det är mer spännande.
Ja, man kan ju trötta ut dem genom att, alltså börjar man för tidigt så kan de ju tröttna bara därför.
Så är det ju.
Utan intresse kan ju byggas upp genom att han ser pappa går och spela golf.
Precis. Nej, men jag frågade ju honom om han vill, för han har ju sett att jag spelar. Ja. Så han har fått klubbor också, 3 stycken. Så han ville gärna testa dem. Mm. Men nej, det var inte så kul. Men han får prova igen när han vill.
Mm. Han får stå hemma och slå på tomten bara.
Inte på min gräsmatta, den har jag inte alldeles mycket tid och pengar på för att den ska liksom...
Skoja
det? Ingen golf där, nej, absolut inte.
Det är det värsta jag hört. Varför är den så
viktig? Nej,
eller vad?
Nej, det är inte riktigt så. Men jag vill inte ha något gräs alls egentligen. Nej. Jag har inte tid att ta hand om gräs. Och då lovade min bättre hälfta, men vi måste ha lite gräs. Jag vill bara lägga sten överallt. Ja, men jag tar hand om gräset, sa hon. Och det gjorde hon väl kanske inte riktigt på den nivån som jag förväntade mig.
Ja, du vill ha en grön lite grann.
Ja, nej, men jag vill i alla fall ha en grön gräsmatta. Så. Ja. Mitt förslag var då att vi lägger konstgräs istället. För det ser rätt fräscht ut idag. Det finns bra konstgräs. Det var ju inte heller riktigt äkta. Utan något grönt som växer, det ville hon ha bestämt. Och idag håller jag ju med henne. Det är klart att man ska ha en gräsmatta. Men jag vill gärna ha den fin. Och då ska man inte vara där med sandwichen och harva.
Men du ska vara ett tips om mig då, eftersom jag är runt och målar på olika hus och sånt. Och åker runt i Göteborg. Och alla som har de finaste gräsmattorna, de har en robotgräsklippare.
Det har jag också.
Bra.
Jag har haft den några år.
Bra.
Faktiskt, så att det, och det, den blir ju så fantastiskt fin. Så att det, och den klipper liksom... Ja, det är perfekt. När den fungerar. Det, trädgården är inte helt klar än, så den kör fast hela tiden. Så jag får hålla på att justera den här slingan. Och det är lite frustrerande emellanåt.
Heter den något, eller den?
Ja, alltså vi hade ju... första roboten hemma var en dammsugare. Hon hette ju Robban. Såklart. Och sen så kom då den
såklart.
Här...
Såklart.
Ja, men...
Robban. Ja, men Glenn.
Nej, vi hänger ju inte med Robban.
Ja, men fan, du är från Göteborg. Du borde ju
Robba.
Fatta det.
Robban.
Roboten heter Robban.
Alltså robot så... Ja, Robban. Jag tänkte fan Robban. Men fan Robban. Jag tänkte på rånare. Robban.
Vi är i Stockholm här. Hela vägen upp, så han har suttit och dragit såna här grejer hela tiden. Det var ju att, jag bara berätta en grej, för det har lite med politik att göra. Det var att vi på vägen hit, det blåser ju så inåt Norden idag. Mm. Och så står vi här borta vid någon bro där borta. Och så börjar vi prata om att tråkigt är att spela på stora fält. Nere i Danmark, om man är på träningsläge, så är det kanske 20 planer. Och det är bara ett stort fält. Och det blåste jämnt och bollen drog iväg och detta då. Och då, för fan, var det värsta vi visste. Vi tyckte att regn var bättre än blåst. Kom vi överens om.
Nej.
Och då säger Glenn så här, nej, men du är en politiker i alla fall. Han tyckte faktiskt det var väldigt kul med sådana stora fält, säger han då.
Aha.
Ja. Vet du vem han menar?
Nej, jag tänker gammal... på Napoleon.
Nej, en gammal finansminister. Ja,
Kjell Olof.
Fält.
Ja. Ja, men, ja, nej, men...
Han gillade fält. Så har Glenn suttit i 5 timmar nu, så med mig.
Jag hängde inte med det här på roboten riktigt.
Nej, men det kanske är jag som... Ja, men han heter i alla fall Robban. Ja, men... dammsugan heter det. Ja. Och då fick ju det här bli stor Robban då, för han var lite större. Men min son kallar den för Brumbrum.
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 Ja, det är bra.
Sen skaffade faktiskt en liten robot till. Det var mest på kul, så den har ingen, den är kul, men den är inte så funktionell. Men det är en sån här grillrobot som borstar grillgallret när man har grillat.
Va? Okay. Finns det?
Ja, det finns.
Herre, det
men jag kan inte rekommendera någon att köpa den, för den tar, alltså det tar så här 20 minuter för den att borsta av lite grann.
Aha.
Och det är för ett sånt fruktansvärt oväsen, för man måste ju stänga locket och sen skramlar det där inne en stund.
Så det är bättre att göra det själv på 2 minuter.
Det går mycket snabbare att göra. Det är kul att ha en robot i sig.
Ja, men det är det. Alltså, vi män på något sätt, vi går igång på det.
Ja, det är skithäftigt. Det finns robotar till att putsa fönsterna också nu.
Jaha.
Jag har försökt hitta recensioner på dem. Det är ingen som har riktigt kunnat...
Och då sätter man fast dem så...
Ja, det är någon slags suger sig fast i rutan. Sen går den runt där och putsar. Liksom,
så. Ja, men det låter som en bra idé på något sätt.
Ja, om det funkar så är det.
Ja, det är bra på en papp på utsidan när man bor på fjärde våningen, så utan att ramla ner. Med sugproppar.
Gillar du så att komma hem och sätta på det blåställ och fixa och lona så, eller?
Absolut.
Är du händig?
Nej, det är jag inte. Men min far är hantverkare. Och mammas man är väl också hantverkare i grunden. Så det finns ju ändå där. Man kan ju fråga.
Vad är det för hantverk?
Pappa är golvläggare.
Okej.
Okay. Mammas man är väl, han är utbildad målare, så han har nog aldrig jobbat som målare utan mer på andra positioner inom måleriföretag. Så. Men ja, det finns folk att fråga.
Mm.
Sådär, och det är kul. Sen, ja, kan man googla allt. Så att, man läser, allt finns på YouTube. Det är bara att kolla hur någon annan har gjort. Så gör man.
Alltså, vilket samhälle vi lever i då egentligen. Mm. Det är helt otroligt.
Apropå det här, vi pratade om fotbollsspelare och sånt. Så när någon pratar om det så får man ju smyggoogla sen.
Ja.
Så, kan man allt om vilka klubbar de har varit i och sådär. Så.
Har du hållit på någon klubb någon gång? Liksom, lite...
Det här låter fel, men det är faktiskt
sant. Nej, säg inte något dumt nu.
Nej, men...
dumt!
Ja, men det är så här. Folk ska
alltid... Jag tänkte du säger fel klubb bara.
Nej, men det är alltid Premier League och så. Och folk bara, men jag håller på Manchester United eller Arsenal. Är det ju. Och jag säger, men jag håller aldrig... enda klubb jag någonsin har brytt mig om i England, det är Liverpool. Och det är faktiskt Glenns fel, för det var när du spelade där som jag tyckte att det var...
Så det är jag. Bra.
Och det är helt sant, det är inte för att fjäska så att jag ska klippa det här bättre eller så, utan det är på riktigt faktiskt. Och sen har jag, alltså jag höll lite på, ja, Leeds var det väl, Bolin var i det här ett tag på 90-talet. Men sen tyckte jag de behandlade honom så illa så jag slutade hålla på dem sen.
Ja, det var en sorglig tid på något sätt, var det.
Vad heter han, tränare?
Italienan.
Nej, det var en annan.
Ja, men Brolin och Italienan, Krustapalla stod de över.
Ja, men det var ju han, flintskallen, ja, från Sampdoria.
Ja, mm. Vad heter han?
Ja, du.
Precis, Sven-Göran Eriksson, men det var...
Nej, nej, det var en gammal fotbollsspelare.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Det är ju löjligt.
Ja, vi kommer på det sen. Ja, men det var Leeds vi var inne på. Ja. Sorgligt med Brolin där.
Ja, men jag kommer, det var ju tränare också. Det är namn och sånt där. Det är svårt att komma ihåg alla de här. Men det var en känd engelsk tränare som inte hade han som favorit direkt, Brolin.
Var han den? Han ville ha pengar av Brolin, tror jag. Mm. När han gick till...
Ja, vad
till,
mycket konstigt att du gjorde det.
Brolin har sagt någonting. Och Brolin bara, varför ska jag betala dig någonting? Och sådär. Och så kommer han bara frysboxen och detta. Ja, okay. Helt sinnessjukt.
Men är det någonting som jag har läst eller hört? Ville du bli proffs i Italien när du var liten? Eller hur? Eller var det något som var någon annan? Har jag drömt
läst,
det? Eller?
Du har nog läst det, tror jag. Förstår, ja. Jag har skrivit det i några sammanhang faktiskt.
Och det, Glenn, jag berättade det för dig faktiskt.
Var det du som berättade, ja, det? Ja, kanske var.
Nej, men så här. Jag hittade en... När man gick i skolan, alltså i väldigt unga år, så skulle man komma ihåg, man skulle skriva en bok om sig själv. Och då skrev jag lite om mig själv. Och min största dröm, det är att bli kändis. Skrev jag då. Mm. Helst som fotbollsproffs i Italien, men annars kan jag ta lite vad som helst. Så stod det. Och det här var 10-årsåldern kanske, något sånt.
Okay.
Men jag kan inte säga att det har varit en dröm direkt, så jag hade varit glad om jag fick spela i Mjällby. Det hade varit jätteroligt.
Men du har lyckats med att bli kändis, va?
Ja, på gott och ont är det så.
Glenn, har du lite nivåsättning eller?
Vi kan väl titta om det finns något, ja, bland papperna här.
På tal om Göteborgshumor nu då, ja, så är det Glenns. Han har två stående punkter varje gång. Det, okay, ena är nivåsättning då. Det är hur podden kommer att bli nu då. Mm. Och sen avslutar han podden då med lite roliga historier då.
Okej. Okay.
Ja. Så varsågod.
Kan jag ta lite, kan börja med sådana här direkt med sådana som inte är helt PK. Jesus och gänget satt och snackade i ett rum. Så knackade på dörren. Och går han öppna, så står alla på utsidan. Så bandlar sig ut på de andra killarna, så säger han, är det någon som har beställt kebab? Mm. Det var under påsken. Fick Jesus frågan, vad ska du göra under påsk? Nej, jag har inget spikat.
Det är så dåligt.
Jesus och lärjungarna hade simtävling. Vem tror du vann?
Nej, jag vet inte.
Jesus på walkover.
Den var ju faktiskt att jag till och med vågade skratta åt den utan att någon blev arg. För det var...
Vet du varför de hittade Moses då? Han skrek sin och mass. Där har du nivån idag.
Ja, men jag uppskattar, jag gillar nivån. Den är bra.
Ja, det är bra.
Underbar. Men vi får ta lite breda känslor, va?
Ja, det får vi ta nu.
Måndag morgon, inte bra. Tisdag morgon, inte bra. Onsdag morgon, inte bra. Torsdag morgon, inte bra. Fredag morgon, lite bra. Fredag lunch, mycket bra. Fredag eftermiddag, underbart. After work med karaoke. Man får en öl och pytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu. Tisdag morgon, inte bra. Onsdag morgon, inte bra. Torsdag morgon, inte bra. Fredag morgon, lite bra. Fredag lunch, mycket bra. Fredag eftermiddag, underbart bra. After work med karaoke. Man får en öl och bytt i panna. Fredag kväll och livet leker. Man kan inte säga annat än att jag har det gött nu.
Ja, där hade vi den igen. Det var den underbara, fantastiska låten After Work med Björn Rosenström. Den är från, fantastiskt bra. Gillar du Björn Rosenström eller?
Ja, det gör jag. Alltså, han har ju på något sätt definierat min hela min studenttid, eller studenttid ska jag inte säga, men det här året man tog studenten i gymnasiet, då vet jag den här skivan, låtar som är så där, den var ju gigantiskt stor. Och det är en sån skiva man lyssnar på ibland fortfarande. Och det, den har stått sig väl, får man säga. Inte så PK dock.
Nej. Nej, men den är väldigt bra. Vi hade han som gäst förresten.
Det är ju en djupt intelligent person uppenbarligen som har väldigt, en väldigt sjuk hjärna, skulle jag tro.
Men det är härligt.
Ja, nej, men på något sätt lite skönt så.
Ja. Gillar du att spåra ut så där lite grann? Alltså, nummer ett, alltså, ibland behöver man ju det. Spåra ut lite grann och skrika eller vad som helst. Mm. Gillar du att göra det?
Ja, skrika.
Ja. Ja, men vi är ofta, så skulle folk se vad vi håller på med här ibland, så skulle de inte tro att vi kan styra ett land. Liksom.
Kan du berätta?
Men det är så, nej, men det är så. Vi har mina stabsmöten och det har fallit sig så att det är i princip bara män i min egen ålder som sitter med där. Oj.
Ja, det är lugnt. Så länge det är brandlarm så.
Nej, det är bara, vad är det? Är det votering nu? Jo, du lyckades stimpa den.
Och så är det votering, eller någon ska rösta nu?
Det är omröstning nu, ja. Jag fick få hoppa över den då.
Ja, det här
men
det
brukar
viktigare.
Vara klockan 4 egentligen, men ja, det var 3:30 idag. Ja. Vad pratade du om? Ja, just det.
Jo, om du gillar att balla ut lite grann sådär på er.
Ja, men vi ballar ur hela tiden.
Ja.
Men det skapar en väldigt kreativ miljö. Mm. Det är klart, när man sitter då, alltså mina stabsmöten, då har jag ju då stabschefen och lite folk kring honom. Sen har vi kommunikationschef, presschef och gruppledare i riksdagen och partisekreterare. Och alltså det kan ju vara rätt bizarr humor emellanåt. Men det skapar en väldigt kreativ miljö. Mm. Det, alltså den öppenheten för att man kan säga galna saker, man kan vara galen, man kan... Ja,
som du, vara sig själv. Ja.
Ja, men det kan inte vara sig själv, men man blir någon i den, liksom, sådär, i den dynamiken som uppstår i det här. Och sen så tycker jag att vi kommer fram till fantastiska saker också.
Mm.
Vad gör du för att liksom släppa allt det här, koppla av? Vad är liksom, ta in ett lugn? Eller liksom, vad gör du på fritiden när du bara vill slappa?
Det beror lite på med det här med att ta på sig ett blåställ. Nu är väl inte blåställen blåa längre kanske, men ta på snickarbyxor och ge sig ut i, och se viktig ut i trädgården, som att man har ett projekt som man ska slutföra. Så det är ett sätt att totalt rensa hjärnan. Spela golf är ett annat sätt. Sen har jag börjat lyssna väldigt mycket på ljudböcker.
Mm, okay.
Det har jag i alla fall en timme varje kväll innan jag somnar, så är det, så här, det är väldigt bra.
Är det någon speciell favorit eller?
Nej, alltså just nu lyssnar jag på den sista Silverbjälke-boken. Jag vet inte om ni har läst den. Det är Stefan Sauk som läser in, och det är en fullständigt bizarr figur. Han är sadist och psykopat och han är allt möjligt. Liksom.
Sauk?
Nej, det vet jag inte, ska jag säga. Jag tror inte det. Nej, men huvudkaraktären här. Han mördar folk till höger och vänster. Han har sadistiskt sex med folk till höger och vänster. Och han drar sig inte för någonting. Och så. Det är ju helt bizarrt, men det är svårt att sluta lyssna på det. Faktiskt. Mm.
Har du någon bok sådär som du kan rekommendera?
Men jag brukar säga, jag är ju inte stockholmare så. Men det är något av det jag brukar rekommendera är faktiskt Fogelströms stadsserie. Mm. Apropå lite arbetarlitteratur, fast från Stockholm, och utspelar sig liksom från sent 1700-tal och framåt. Det är väldigt, framförallt nu, jag läste det där på gymnasiet en gång, och då visste man ingenting om Stockholm, så man kunde inte relatera till allt. Så, men nu när man har varit här en hel del så kan man relatera till alla platser, och där var jag, så det är väldigt fascinerande på det sättet. Så det rekommenderar jag, Fogelström.
Gillar du att kolla på film och så här?
Mm.
Är det någon speciella action? Eller det?
Nej, action ger mig inte så mycket faktiskt. Nej. Man ska vara ärlig. Hellre än så här, alltså thriller eller, eller om man sitter med familjen, kanske någon så här komedi. Jag har en fallenhet för romantiska komedier.
Ja. Oh.
Det är lite sådär.
typ?
Nej, men allt sånt. Alltså jag älskar Notting Hill till exempel.
Ja, bra film.
Mycket feel good.
Då gillar du säkert den också med Meg Ryan, vad heter den? Med brevet.
I've Got Mail.
Ja, exakt.
Ja, men den älskade jag. Precis.
Härliga filmer är det.
Ja, men det är att man blir glad.
Ja, man mår ju bra.
Man vet att de ska sluta väl och då vill man liksom
titta. Glenn, du tecknat och sånt där då? Animerat? Typ Ice Age eller det som är på julafton. Alltså, sånt där.
Shrek kommer jag ihåg. Mm. Gillade jag väldigt mycket. Madagaskar är ju fantastiskt bra.
Ja.
Sen nu försöker man ju titta
Med i med pojken,
tänker du? Med pojken då, ja. Men nu är han inne på så här Disney-prinsessor just nu. Aha. Och det är ofta väldigt bra historier så där, men det är, Askungen är en favorit hemma just nu. Och prinsessan Sofia har jag lärt mig att det finns någon Disney-figur som heter nu.
Okej, okay. Ja, det är mer än
mer vad jag känner
till. Ja, men det är någon, tror jag, någon ny. Det är någon liten prinsessa. En ung tjej liksom. Så.
Det är ju Glenns favoriter, det är Disney-filmer då.
Ja.
Och Monty Python då.
Ja, ja, såklart.
Mm. Är det någonting som du kan tänka dig?
Men jag är inte sån som går runt och liksom rabblar repliker från filmer och sådär. Det är jag inte. Men John Cleese har jag alltid gillat. Pang i bygget är något av det roligaste och bästa som har gjorts någonsin. Tror jag.
Vi satt och tittade, eller jag tittade och hörde i bilen uppe hit idag. På det trögfattades förening med Galenskaparna. Har du sett den sketchen?
Den går ofta här, kan jag säga. Den är fantastisk.
Man mår bra och så är det där.
Men visst klippte de in riksdagsklipp? De gjorde någon sån här klipp? Eller var någon?
Det var någon som har gjort det. Ja, det ligger väl kanske lite i det.
Så det borde på hur man menar. Jag måste säga att jag hade nog mer av så här politikerförakt innan jag hamnade här.
Ja.
Sen det finns många politiker som är fullständigt dumma i huvudet, ärligt talat. Men det finns det ju alla, på alla arbetsplatser överallt. De flesta som är här, det är väldigt smarta människor, drivna, jobbar kopiöst mycket dag och natt. Så att trögfattade vet jag inte. Sen kan jag tycka att de har ibland bristande kontakt med verkligheten. Men det är egentligen en annan sak så.
Vad är det som gör det?
Ja, flera saker tror jag. Dels så har man sitt sociala sammanhang i sin politiska, liksom sitt politiska sammanhang många gånger. Man umgås bara med människor som tycker likadant som en själv och då hamnar man liksom i den här bubblan.
Ja, det händer inget framåt.
Nej, lite så är det ju. Men också, alltså jag märkte det första gången man kom innanför spärrarna här i riksdagen. Jag vet inte om ni tänkte på det nu när ni kom in här, men alltså det är lite som man går in i ett annat klimat.
Ja,
så det är lite så här, bara så fort spärrarna slår igen bakom en så är det, jaha. Och det märker man, här kan man sitta och tycka att vissa saker är extremt viktiga och det här är det viktigaste just nu. Och så går man hem och frågar mamma om det där och hon har inte hört talas om det överhuvudtaget. Och det säger någonting om liksom, ja, jag förstår att sitter man i riksdagen i 20 år så blir man nog lite avskärmad, tror jag.
Men lyssnar ni på vad folket säger där ute, om man säger på arbetsplatser och sånt? Hur får ni in den informationen till er?
Nej, men jag försöker göra det, alltså, mitt sociala sammanhang när jag inte är här, det är ju människor som jobbar, som har traditionella arbetaryrken, alltså. De allra flesta hemma har ju ställningsbyggare, eller så är de snickare, eller så är de, ja, kan vara golvläggare eller elektriker eller vad de är för någonting. Det är väldigt få akademiker där jag kommer ifrån. Och jag tror det är bra. Jag har också försökt, ska jag säga, jag sitter faktiskt kvar i kommunfullmäktige hemma.
Okay.
I Sölvesborg. Jag har inte varit jätteaktiv om jag inte, under den här mandatperioden av förklarliga skäl då. Men jag finns kvar där och jag. Och det är också ett sätt att, tror jag, behålla en fot liksom i en annan verklighet. Det är mer påtagligt, mer konkret så.
Men du bor ju alltså i Sölvesborg. Ja. Familjen är där nere och så är du här uppe.
Ja, för att jag är här en normal vecka, 2 nätter, 3 dagar.
Okay.
Och sen försöker jag vara hemma.
Vi pratade fredagskänsla förut. Vad gillar du att dricka?
På fredagen?
Ja.
Ja, men när du är ledig och liksom kopplar av.
Alltså fredagskänsla är ju ledighetskänsla, kan vi kalla det.
Ja, men ledighetskänsla, den främsta ledighetskänslan som finns, det är väl när man så här, fredag och klockan har passerat 16 och det är okej att öppna en pilsner. Det tycker jag är fantastiskt skönt. Då känner man, kan man säga.
Lite frihetskänsla.
Pusta ut lite.
Ja. Ja, men det är så att sen har jag mellanåt så nördar jag in mig på öl och olika så här.
Okej, okay. Så IPA, gubbe.
Ja, men IPA är ingen favorit. Nej. Det är så här, det är ju IPA, ärligt talat. IPA har blivit väldigt populärt därför att det är den lättaste ölen att brygga. Så alla mikrobryggerier satsar på IPA.
Och det tar bara 3 veckor sedan den är klar.
Ja,
det var bra.
Och jag älskar humledoft. Det är det häftigaste som finns. Alltså, jag har bryggt en del öl själv. Och jag försöker alltid spara humlen så länge som möjligt i liksom slasken.
Jaha, för att känna
det
doften.
Det sätter doft och det är fantastiskt. Men däremot humlen ger ju också en väldigt bäska i ölen. Och det är jag inte jätteförtjust i. Nej. Jag är mer inne på så här Imperial Stout och sånt. Alltså riktigt svarta, starka saker.
Aha, okej. Okay. Är det lite grann som Guinness då? Eller?
Nej, Guinness är ju, det är ganska blaskigt.
Aha.
Utan det ska vara liksom, det ska vara mer, vad ska man säga, mer fyllighet.
Jag har aldrig druckit en sån.
Nej, men testa det.
Newcastle så, Brown, vet du vad det
är? Ja, den är väldigt blaskig.
Ja, tycker du det?
Ja, det är ingen favorit. Okay,
men säg då, säg en som man ska testa för att känna just det som du är ute efter nu då.
Oj, men Det finns ju en klass, det finns ju klassiska, en svensk porter, Carnegie porter till exempel. Den finns ju både som folköl om man nu inte vill bli berusad, och så finns den som starköl. Den finns också som årgångsöl. Jag har provat några årgångar av den där.
Så man kan spara utan att den blir gammal?
Ja, är det en sån riktigt sån svart sotig stout så kan man spara den ganska länge faktiskt utan problem. Fast ska man spara den väldigt länge då brukar man få vaxa kåken som det heter så den inte ska läcka.
Fan, det här
skulle du kunna spara en öl så länge?
Nej, jag försökte spara en jag hade köpt en lock flaskor Heineken som skulle ha bilen så där bara. Men så har du varit fotboll varje kväll nu. Då fem slinker med in varje kväll.
Då har man en orsak att ta en bira,
ja. Ja, exakt.
Ja, så är det.
Man hittar ju orsak till att ta en bira ibland också.
Det händer ju att man gör det. Mm. Sen är det ju... Ja, min främsta skäl till att jag inte letar orsaker jätteofta, det är egentligen vikten. Alltså, jag tränar ju inte jättemycket och då öl är ju en jäkla bov. Alltså.
Oh ja.
Ja, så att man får
passa. Men kör du lite gym och sådär eller?
Nej, jag gör ju inte det. Jag borde göra det. Jag har byggt ett gym i källaren hemma. Men sen så gick menisken av i mitt vänstra knä. Gammal fotbollsskada, säger jag. Jag vet inte om det är det.
Jo, men det är det. Självklart. Självklart.
Läkaren sa att det är förmodligen. Har du spelat fotboll? Det första han sa. Ja, det har jag ju. Så att då har ju det gått. Fast nu är det rätt okej. Okay. Så att jag ska testa och träna lite.
Ja, menisker. Opererar du om botten
nej,
då eller?
Nej.
Nej,
jag har inte gjort någonting utan det har hänvisat till sjukgymnastik bara.
Det där är ju återigen.
Men alltså, vad gör man då liksom, om man inte tar bort den? Och...
Nej, alltså mamma får väl... Alltså, läkaren jag var hos, han var reumatologen och han kan knän liksom. Han sa att det är 6 månader så ska det nog fungera hyfsat igen. Och gör det inte det, då får du ju komma tillbaka så får vi operera.
Där har jag hört också, nämligen, precis som du säger nu. Men hade du opererat den så har du varit helt frisk efter 2 veckor istället. Mm. Jag förstår inte... Förstår du vad jag inte förstår?
Absolut, men jag tror att det kan vara så att man kan inte operera hur många gånger som helst, va? Så vitt jag har förstått det.
Ja, man tar väck den bara så den
borta. Men det är ju en mjuk del som sitter mellan benen. Då har man inte den så är det ju bra, för då går ju benen mot varandra.
Ja.
Eller är det... Men jag fel ut
så eller? Tänker jag också.
Eller?
Ja, har du fått en spricka i menisken så kan de skära bort själva sprickan om jag har förstått det rätt då. Okay. Och så har jag hört att de tar väkten på vissa också då, om den är då, jag vet inte, det är över våra huvuden eller?
Ja, så länge jag kan gå någorlunda obehindrat. Så nej, men jag har till och med lyckats ta mig runt på golfbanan några gånger.
Ja, men det är ju huvudsaken liksom att inte man är handikappad. Ja. Ja, man ska inte elitidrotta, då går det ju kanske inte utan menisk.
Du kallar ju golf för något, va?
Ja, moderatbandy, men det är ju en gammal grej.
Ja.
Ja, det är ju faktiskt det.
Ja. Men det börjar ju gå åt så att mer och mer... Alltså,
jag tror att det
vanliga människor spelar golf idag.
Alltså, så är det.
Än vad det var för 20 år sedan.
Ja, men går man 20 år tillbaka så var det faktiskt ännu mindre så. Mm. Alltså, jag tror att golfen hade sitt värsta...
30 år tillbaka.
Ja, men
så
30 år så var det nog så.
Ja.
Sen så blev ju golfen folksport. Alltså, jag tror man hade uppåt 500 000 aktiva utövare i Sverige. Och nu är det väl 300 000 och sånt kanske.
På 90-talet hade vi jättemycket.
Ja.
Men är det jag spelar ju ingenting. Är det dyrt eller?
Ja. Det måste
alltså, du måste ju ha klubbsätt, men det köper man ju en gång.
Ja.
Men sen vad kostar det att gå ut och spela en runda liksom?
Ja, men är man, alltså, så här, jag är medlem hemma lokalt och då betalar jag 5 000 om året kanske. Då får jag spela fritt på båda banorna hemma. Och sen är, alltså, nu beror det lite på vilken nivå man vill lägga sitt spel på. Men jag känner ju folk som handlar sin golfutrustning på Biltema.
Jaha.
Det hade inte jag gjort.
Nej.
Men man kan göra det och det kostar inget. Eller så handlar man på Blocket. Mm. Så att det är inte, alltså, jag tror hockey till exempel är en betydligt dyrare sport att ägna sig åt än golf.
Mm.
Om man inte ser golfen som en social grej också och åker runt i hela världen och spelar golf, för det är förbaskat ut. Jag spelade en runda i Thailand i vintras och det var ju alltså närmare 5 000 spänn tror jag det slutade på med allt
med caddy och det då,
med caddy och bil och jag fick hyra klubb och det var avgift för att spela och sen skulle man ju äta och sen var det ju det var ju så här dryckesstånd vid varje tee och så. Så att det blev ju lite pengar som gick faktiskt. Ja. Det var värt en runda, men man kan ju inte spela i 2 veckor. För det går ju inte liksom.
Nej. Men kollar du golf på tv eller någonting?
Fast nu har jag faktiskt prioriterat fotbollen när det har varit US Open här i helgen.
Jaha, var det i helgen?
Mm.
Jag har missat det.
Ja, man gör ju det.
För han har hoppat upp och ner där, Stensson.
Ja, men han var ju delad ledning ett tag på lördagen, tror jag.
Ja.
Enligt de rapporter jag fick. Men sen har man ju, alltså... Det sänds ju inte på några vettiga kanaler längre heller. Man vet ju inte var man ska hitta det någonstans.
Nej, du får betala på dina
man
kanaler
måste betala
då.
Också.
Det är för jäkligt. Eller får du ta en sån här fulbox?
Mm, ja, det har jag.
Dreambox,
jag har många vänner som har haft Dreambox faktiskt. Ja. Och det funkar ju fantastiskt. Men ja. jag, någonstans där går min moraliska gräns, tror jag. Det, nej, man får inte tjuva.
Men det, jag undrar väl så på, hur har du det när du går ut på stan så där? Eller gör du det någon gång? Eller du strövar lite och går i affärer och sådär? Eller?
Helst inte.
Får du mycket, alltså är det mycket på då hela tiden?
Ja, men folk är ju väldigt snälla.
Jo. Men det blir uppmärksamhet alltså.
Ja, det blir det. Ja. Det vet ju säkert du också. Att alltså, när man visar man sig ute så är man ju på något sätt allmän egendom. Så. Folk kommer, och det är jättetrevligt när folk kommer fram och sådär. Men sitta och äta på en restaurang är inte jättetrevligt när folk sitter och fotar dig samtidigt. Utan då, nej, då äter man hellre hemma. Mm. Ungefär så.
Men du drar där lite alltså?
Ja, det gör jag absolut. Ja. Om jag inte arbetar, så jag vet inte, man kanske blir lite folkskygg i den här rollen också. Just därför att man är ofta i sammanhang med väldigt mycket människor. Och det, framförallt nu i valen så är det ju ofta stora möten med massor med folk och det är lite kaos. Och folk ska fram och fotograferas och säga, komma med bra tips, idéer, sådär. Mm. Och då hamnar man liksom lite mitt i det där. Och det kan vara ganska skönt att slippa sen när man kan.
Vad tycker din fru, flickvän, om detta? När hon är ute i sådär, är det, tycker hon det är jobbigt eller?
Det gör hon nog lite grann. Jag tycker det är jobbigare med hon.
Men okej.
Okay. Men hon är också politiskt aktiv, fast på lokal nivå. Så att hon är ju inte heller någon liksom okänd figur. Och folk kommer fram och pratar med henne också. Mm. Alla känner apan.
Liksom. Mm, ja, det är typ som du säger, allmän egendom.
Känner du inte igen mig? Så, nej, jag är helt ledsen. Jag gör faktiskt inte det. Så. Nej.
Vi har ju sagt att vi ska ta upp en liten...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En grej med dig här nu. Mm. Det gäller spellicenser.
Mm.
Eftersom spelbranschen ser ut som den gör. Jag är före detta spelberoende. Glenn jobbar för ett spelbolag och du har haft lite spelproblem ett litet tag. Hur ser det ut i Sverige? Hur, du som har koll på detta nu, hur ser det ut i Sverige med spellicens och sånt? Är det på gång att släppas?
Det är det väl. Alltså just licenssystemet blev väl infört nu.
Ja.
Vet du
exakt hur du ska utforma?
Nej, jag kan inte det i detalj på något sätt alls. Men jag vet att vi har varit lite kritiska. För att man får ju... Å ena sidan, så jag tycker ju i grunden att monopolet är ganska bra. Och hade vi inte haft liksom det här globala nätverket i form av internet, så hade det förmodligen funkat ganska bra fortfarande. Så. Men nu har vi ju det och det är en realitet, och då måste man göra någonting. Och det enda sättet, eller det bästa sättet att göra det på, är förmodligen att reglera på något sätt genom licenser. Och så. Så att vi har väl motvilligt köpt det. Men det vi tycker är att man borde kanske ha utrett båda. Alltså man borde ha utrett också hur man kan stärka monopolet istället för att inte göra det. Men
på vilket sätt? Förklara för mig.
Ja, men jag är inte... Alltså, monopolet tycker jag är bra av flera skäl. Det är så folkhälsoskäl. Så. Mm. Men kanske också om man ser till att hur många föreningar som faktiskt får ta del av de pengar som går in i det, ja, monopolets bolag, eller båda bolag. Eller väl. Och det hade varit ganska bra att stärka det snarare. Men det låter sig ju inte göras helt enkelt. Så är det nu.
Nej. Stärka det på vilket sätt, jag som inte hänger med. Alltså mer, ännu mer, alltså ta väck. För jag vet, i Schweiz nu är man på väg. och nästan stänga ner alltihopa. Så de pratar ju, jag vet, Unibet vill ha en licens här i Sverige, exempel som Glenn jobbar för, och då pratar man kanske släppa 4-5 licenser, det andra bolag får komma in i Sverige också och jobba och öppna butiker i Sverige och vara på den svenska marknaden då. Och så pratar Schweiz om också nu, och då ska de även stoppa handeln på nätet på något sätt. Sen hur det går till, det har
inte
en aning.
Nej, jag, inte jag heller, jag begriper inte det.
Nej, det kan vara att det är förbjudet för dem att annonsera i Aftonbladet till exempel och sådana grejer kanske då. Jag vet inte hur det ska funka, men är det något sånt som kommer att ske i Sverige också då, att man ska släppa ett par licenser då till andra bolag också då?
Eller? Ja, men så har jag förstått det. Ja. Att det sen, jag tror inte att det är helt färdigt än.
Nej, okay. Nej.
Var man har landat någonstans. Mm. Men det är bara vad jag tror. Jag är inte jätteinsatt i det här, men jag vet ungefär vad vi har, vad vi har haft för synpunkter på det. Och det är just att man får förstå någonstans att det går förmodligen inte att göra någonting åt.
Ja. Hur tycker du spelmarknaden är idag?
Den är ju nästan grotesk. Mm. Alltså, jag tror inte jag är den enda som reagerar på det. Nej. Det är inte bara Glenn som dyker upp i reklam. Nej, utan nej, i princip, alltså framförallt sena kvällar och på helger så är det ju i princip bara det som visas mellan tv-programmen för olika spelbolag och så. Och det är, uppenbarligen så är det ju en väldig marknad.
Mm.
Och det är ju lite tråkigt på många sätt. Alltså spel kan ju vara jättetrevligt. Nu är det VM. Och det är klart att då...
Ja, det är den stora tiden för dem.
Ja, men så är det ju. Mm. Och det är, jag tycker det är jättekul. Och vi har ett litet internt tips här med alla gruppspelsmatcher. Så vi ligger väldigt bra till, ska jag säga. Vi har missat 2 än så länge bara.
Mm. Hur tippar ni då resultat på det?
Ja,
ett kryss 2.
Ett kryss 2 bara, ja. Och så det är jättekul, och det är jättekul att satsa lite på något resultat. Så här, det var någon här i huset som vann en liten slant på Rysslands 5-0 där i premiären.
Mm.
Det är jättekul. Mm. Men det är ju när spelandet blir något annat som det är liksom, faktiskt är ett folkhälsoproblem. Och det är ett växande problem uppenbarligen. Och det har ju inte att göra med att Svenska Spel har misskött sitt uppdrag. Utan det har ju bara att göra med konkurrensen från liksom, ja, mer eller mindre olagliga aktörer då, som agerar utifrån den EU-lagstiftning vi har.
Ja.
Jag har ju sprungit på folk de senaste 5 åren här som har, eller sprungit på folk, men 2-3 stycken i alla fall som har kommit fram och frågat, det här är ju inte bra det ni håller på med, jag förstår det och accepterar och respekterar att folk hamnar dit som du har gjort en gång till. Men när det är 95% som tycker det är skitkul, då kan man ju inte liksom ta bort det, va?
Nej.
Det är ju 95% som klarar av den.
Nej, men det är alltså, aldrig någon som har sagt
samma, nej, men jag menar alltså, men de vill ju göra det, de som jag pratar med.
Ah, okej.
Okay. Lägg ner det liksom.
Nej, det går
ju
inte.
Det är ju likadant med alkohol liksom. Det är, de som kan hantera det, det är ju skitkul.
Mm.
Men sen är det lika jävligt varje gång någon halkar dit naturligtvis.
Mm. Så är det. Visst är det så.
Du gick ju själv ut med det där att du hade ett spelproblem bara ett kort tag, som du kallar det, va, eller?
Ja, jag har aldrig sett det som ett problem. Det var nog andra som gjorde det. Okay. Däremot så omsattes det ju en hel del pengar. Ja. Och det gör det ju. Det
jag är intresserad, vad var det du spelade på?
Ja, men det är väl lite olika saker.
Okay. Men det var på nätet mest?
Ja, ja, visst, ja, absolut. Men nej, jag har ju upplevt att jag någonsin har tappat kontrollen över det eller så på något sätt. Jag har aldrig satt mig i skuld eller sådär. Jag tyckte, alltså, helt ärligt, jag tyckte det var förbaskat roligt. Mm. Vi vann, det var jag och min sambo då, som spelade mycket tillsammans. Vi vann en större summa pengar. Och ja, sen omsatte vi den.
Ja, okej. Okay. Det triggar igång till att...
Ja, men så, ja, det gör det ju såklart. Ja.
Det ska ge ett tips till ni där ute då, som har barn hemma. Och det, om de skulle vinna en stor summa pengar i början av sin så kallade spelkarriär då. Det är den farliga biten i att fastna i ett spelberoende då.
Visst är det så.
Så där får man ha lite spröt ut och ta koll på det.
Mm. Mm. Sen är jag är själv en ganska... En självdisciplinerad människa i grunden.
Har du jättebra disciplin?
Emellanåt, absolut.
Mm. Annars hade det inte gått att bygga på ett parti som det ser ut idag, eller?
Nej, det tror jag inte det hade gjort faktiskt. Men sen behöver man sina, liksom, sina ventiler. Och det är klart att spel är ju en sån ventil. Det spelar inte längre vad man spelar för något, men det är lite hjärndött och man går helt upp i det när man är där.
Så du flyr ju verkligheten in i den lilla bubbla då. Ja. Och det är alla beroende dataspel idag. Ja. Jimmy, som ni kommer få jobba med i framtiden här med regeringen och detta. Och ni måste faktiskt börja se över detta. Alltså inte lagstifta det, men att barn behöver hjälp med den här biten. Föräldrar behöver hjälp med den här biten också då. Det är också ett sätt att när de inte går till skolan, Glenn, och de sitter och spelar, vi säger WoW då, eller vad som helst då, där hjärnan blir stimulerad hela tiden. Och du har ett jobbigt yttre då, skolan blir mobbad, du kommer efter i skolan, föräldrarna skäller på dig, fotbollsarna skäller på dig, alla bara, det är ju skitskönt att fly in i den här världen. För där inne kan du vara själv och leva i detta nuet då, va?
Mm.
Men jag vet en grej med, du bär på ångest, men det är på grund av att du inte är göteborgare.
Är det så?
fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. Två av fem miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. För de är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara idiot, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Krampar när de får en inre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontrakt med fem italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en ollontusing och en latex-tjuva skriker Tommy rör gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tårar salta små. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schaffans torg. Inget fel på att vara från Mölndalsbro, men 14 stopp med fyran syr det mer än man kan tro. Och de gråter och slår det krampar när de får en inre syn av vi som är från Götet. Har vi som är från Götet.
Ja, det här var Jävlar anamma med De är ledsna. Så är det när man inte är från Göteborg, då blir man lite ledsen.
Kan vara så.
Så kan det vara.
Skapar ångest också, va?
Ja, lite. Ja. Jag har pratat med många som håller i det problemet.
Det är många som inte bor i Göteborg som har ångest.
Ja.
Så är det.
De allra flesta.
Men vi skulle gå in på en grej där.
Ja, men jag har ju kompisar som är brandmän och ambulansförare och allt vad det heter, poliser och... Just det här med att folk är så jävla korkade så att de dels attackerar folk som ska hjälpa människor, typ brandmän eller vad det är, och sen har de ju förhållandevis jävligt taskigt betalt efter vad de gör. Jag menar, när det händer någonting så får de ju slita häcken av sig. Så jag bara tänker, liksom, hur tänker ni liksom, när det gäller sånt där med löner, alltså, att de ska, jag tycker de ska ha fan så mycket bättre betalt, för då kan det bli lite mer attraktivt kanske att vara det, de yrkena.
Nu är det ju, man får skilja på blåljuspersonal och blåljuspersonal, för det vi hanterar här i riksdagen, det är ju primärt polisen.
Ja.
Det är ju statligt anställda människor. Mm. De vill vi höja lönerna för, i genomsnitt 6 000 kronor. Men primärt då för de som är i yttre tjänst, så det kan bli mer för dem än ja, för den som inte är det. Men sen tror jag inte allt handlar om lönen heller, utan det är ju arbetsmiljön framförallt. Det här du nämnde med att man, alltså jag har ju kompisar som också jobbar som brandmän, och de har ju varit med, och det är ganska vanligt att ja, gäng som det kallas tänder på någonstans. Det kan vara någon container eller vad som helst liksom, och sen ringer de brandkåren. Och sen rycker brandkåren ut och då står de där och kastar stenar och vad det nu är för något. Alltså provocera fram det på det sättet. Och det är fullständigt absurt att det ska vara så.
Men hur i helvete kan någon tänka åt det hållet? Hur
är det? Ja, men det handlar ju om, det är en ganska, det är en ganska djup fråga. Men jag tror det handlar om tillhörighet. Alltså det här är ju inte, om vi ska vara ärliga, så är det ju inte, liksom, det är inte Kalle och Pelle primärt som gör det här. Utan det är ju barn med invandrarbakgrund som bor i de här utsatta områdena som ägnar sig åt det här. Och det har ju mycket att göra med, det är min analys, att de har ingen lojalitet gentemot liksom samhället, tvärtom. De ser staten och statens företrädare, det vill säga myndigheter och sånt, det är ju mer fiender. Därför att i de länder de kommer ifrån så är det så. Och det är kanske den största utmaningen vi står inför. Det här är ju bara ett symptom på ett jättegigantiskt problem som vi har och som växer. Men jag tror att det i hög grad handlar om det. Sen ska man komma ihåg att de som framförallt blir utsatta för de där gängen, det är ju, visst det är blåljuspersonalen, men det är också de människor som bor i de här områdena som är laglydiga och sköter sig. De är mest utsatta såklart.
Hur ska man kunna hjälpa? Alltså, vissa människor vill ju inte bli hjälpta. Vissa vill ju ha ett utanförskap. Vissa sätter sig ett utanförskap och kommer inte in i samhället på grund av att det ser ut som det gör också. Men då tänker jag på det här, vi tar yngre tjejer som kanske pluggar i skolan och vill ha en lugn och skön skolmiljö. Men skolmiljön ser ju inte ut så. Hur ska man kunna hjälpa dessa individer som vill ta sig vidare? Går det?
Ja, det går. Jag talade ju på den här Järva-veckan förra veckan. Och då la jag tre förslag för att hjälpa framförallt unga flickor. Det är ju inte hela lösningen, men det är en liten lösning. Det ena är att vi ska, istället för slöjtvång som man har på många förskolor idag, så ska man ha slöjförbud. Just för att man ska kunna ge barnen den här fristaden från liksom de här strukturerna som råder i hemmet. Det kan vara hedersstrukturer, det kan vara islamism eller vad det nu är för någonting som liksom man har med sig från sitt hemland. Och man kommer inte ifrån det. Och då menar jag att då ska vi erbjuda en möjlighet så att man åtminstone kan välja sen om man vill fortsatt vara del av den här liksom förtryckarstrukturen eller om man inte vill det. Och slöja är väl den kanske främsta symbolen för, liksom, som jag ser det, förtryck av framförallt flickor, unga flickor.
Får jag bara fråga dig, du säger slöja, vad menar ni när ni säger slöja?
Ja, religiös huvudbeklädnad är det ju primärt.
Ja, men är det bara så när de har över håret också?
Ja.
Okej. Okay.
Därför att det är i grunden är det en symbol för kvinnoförtryck. Det är en symbol för, alltså slöjan används ju för att liksom skilja på sedliga och osedliga kvinnor. Och bara att man sätter slöja på ett litet barn är ju att sexualisera små barn. Det tycker jag i sig är helt bisarrt att man gör det. Men slöjan blir ju en, det är en symbol för, och det får också den effekten att du blir inlåst i de här strukturerna. Och därför så ska skolan, förskolan framförallt, ska vara fritt från sånt. Sen vad du har på dig när du är hemma eller när du är ute och går med dina föräldrar, det kan inte vi styra. Men skolan kan vi styra. Så det är ett sätt. Vi vill också tvinga föräldrar att sätta sina barn i förskola från 3 års ålder om man lever i ett sånt här område, om man kommer från ett annat land, just av samma skäl egentligen. Det är ett sätt att komma runt det. Men att man börjar med, man måste förstå det här, att det här är ju strukturer som har, det är ju århundraden, årtusenden tillbaka som det här liksom finns med. Det är ingenting man kan bryta genom att säga att nu ska ni sluta. Nu har ni bytt mark under fötterna, nu ska ni bli som vi. Så blir det ju inte. Men man kan visa på ett alternativ.
Jag bara tänker på det här med slöja där. Att när de blir äldre så ska det vara... Det är just i skolan och förskolan du pratar om det där. Jag vet att många i olika kulturer, kvinnor just, många längtar till att få bära... De ser det som ett litet smycke till och med. Utan att man var förtryckt i det läget då. Men det är ju när man blir äldre då, som sagt.
Sen är frågan vi sällan ställer oss är, vad händer om man vägrar ta på sig slöjan? Det är egentligen då det blir ett problem. Jag menar, de som vill och gör det av egen fri vilja, det är ju klart det är inget problem. Jag tillhör inte de som går runt och stör mig på att människor har på sig kläder för att, som är från ett annat land eller så. Det är inte det handlar om. Det handlar om hur vi ska kunna hålla ihop samhället. Och det kan man inte göra om flickor som växer upp i Sverige idag inte får någon som helst kontakt med majoritetssamhället. Då kan man ju inte ens, då har man ingen chans alls. Man har en helt annan startsträcka på arbetsmarknaden, näringslivet, i skolan för den delen. Och det kan vi inte tillåta.
Det måste vara jävligt svårt att bryta det här, om du förstår mig rätt nu. Det känns som ett megajobb som... Ja, det är inte, det är inte man bara gör
så. Det går inte på en handvändning liksom. Nej.
För jag bara tänkte så, hade det blivit krig i Sverige och säger vad vi flyr till, ja, något land, Spanien säger vi. Och så kommer jag till en stad där och så vet jag bor en massa svenskar i en by där borta eller ett område. Då hade jag flyttat dit också. Jag hoppas små grodorna och käka susar om allt möjligt.
Så är det.
För det blir en trygghet för mig. Och jag tänker så här att alla människor var vi än kom från. Jag tänker så här, jag vill ha en trygghet för mig och min familj. Det är ju kärnan i hela mitt liv. Det är att vara trygg. Jag ska inte behöva gå och vara otrygg i mitt samhälle eller på arbetsplats eller i skolan. Då har vi den psykiska ohälsan bland unga tjejer idag just i skolan. Där tycker jag att ni hoppas verkligen att ni gör ett bra jobb sen och tar tag i detta, för det är någonting som växer och det knakar.
Det är det, absolut. Jag ska faktiskt göra en intervju om det, tror jag, alldeles snart.
Okay.
Senare idag. Med Utbildningsradion som tar upp just det. Det är ett problem som har växt hur länge som helst. Men
Vad är det som gör att psykiska ohälsa bland unga växer så mycket nu, tror du?
Dels tror jag att det är en spegling av hur samhället ser ut generellt. Alltså att det är mer segregerat, splittrat. Det är en tuffare verklighet för väldigt många. Det är kanske den främsta orsaken. Men sen handlar det också om vad skolan har utvecklat. Så då pratar vi alltså en utveckling från 90-talskrisen och framåt, där man successivt har minskat på sån här omkring personal i skolan, skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, annan omkring personal, kamratstödjare och sånt som fanns när jag gick i skolan, så fanns ju det där, men idag är det inte lika vanligt längre, och det tror jag i sig spelar roll, att läraren har fått ta på sig mer och mer av det där och klarat inte av det, därför att det är man inte utbildad för det. Så att det är väl kanske det viktigaste man kan göra vid sidan av det här, att liksom, ja, det mer strukturella, så är det mer omkring personal i skolan, tror jag skulle hjälpa mycket.
Vad är det som gör att det inte finns det? Har man dragit ner på resurserna till skolan, eller vad är det som har gjort det?
Ja, men det är ju en resursfråga. Alltså jag har ju själv varit kommunpolitiker i 20 år. Var är det man skär någonstans? Jo, det är ju de delarna där man inte är tvingad. Alltså lärare är ju det sista man vill skära i, då skär man ju andra saker istället. Vilket kanske egentligen är en dum prioritering, men ja. Det är väl lite politikens dilemma så, att man har ju dels en verklighet att ta hänsyn till, och sen har man också det här med att man ska helst gärna bli omvald period, och då tar man hela tiden hänsyn till det, och så är det ju. Vi har 4-åriga mandatperioder, och då gäller det ju primärt att få budgeten att gå ihop under de här 4 åren. Och sen så är det nya tag efter nästa val.
Men då är det egentligen, då sitter man egocentriskt och tänker på sig själv att bli omvald, istället för att tänka på att om vi gör dem till bra människor, så får vi ett bra samhälle när de blir stora och växer upp i samhället, istället för att vi tappar dem där. För jag vet ju, jag säger dagisfröknar, fast min fru är förskollärare, så de gärna, vi pratade om det förut, att man ska ha fina titlar. Hon blir alltid arg på mig, men det får hon bli. De kan ju nästan se på 4-5-åringar då, vilka det är som kommer att gå åt skogen för och inte kommer att gå åt skogen för. Så jag menar, man kan ju fånga upp det ganska tidigt.
Visst kan man det.
Så det är ju...
Men alltså, alla politiker tänker ju inte så. Det finns jättemånga politiker som liksom, men man har väldigt, i den här medialiserade världen som vi lever i idag, där liksom allting handlar egentligen om hur media beskriver verkligheten. Det är så. Då har man inte så mycket ut av att tänka långsiktigt som politiker. Du har inte så mycket ut av att ta de här tuffa besluten för att det ska bli bättre på lång sikt. Och så tvärtom, man straffas ju för det. Och därför tror jag att vi har hamnat i en sån sikt. Sen tror jag inte man kan göra någonting åt det. För att vi hade 3-åriga mandatperioder förr, och nu har vi 4-åriga. Jag tror inte man kan ha 5-åriga eller evighetslånga heller för den delen.
Nej, det går inte.
Men du, när kände du att du var... ville bli politiker liksom, i vilken ålder?
Har jag någonsin känt
det? Nej, men alltså, det kom väl någon period, fan, nej. Jag tror jag ska satsa på att bli politiker nu.
Nej, det gjorde det faktiskt inte, jag kan inte säga det, utan jag har hamnat i det här, skulle man kunna säga.
Av en slump bara?
Nej, jag, förmodligen har det att göra med hur jag är som person. Alltså jag är nog ganska entreprenöriell i grunden, och går min egen väg, och tycker att något verkar rätt så gör jag det, ungefär så. Och jag var ju... Jag var inblandad i... Vi hade skolval i skolan då. Vad kan det vara? 94 var det såklart. Och då började man intressera sig för politik. Man började prata om partierna i skolan och sådär. Och många av mina vänner var moderater. Och de bildade en sån här MUF-förening. Eller moderat skolungdom hette det. Och jag tyckte det var spännande. Så jag hängde med det här. Men det var ju mer... Alltså man var ju, vi kallade det för ölmedlem. Och det känner nog väldigt många till, tror jag, för det ser likadant ut över hela landet. Mm. Att man, alltså moderatlokalen blev ju en fritidsgård. Det var fester och det var tv-spel och det var film och sådär. Sen när jag började tänka lite så insåg jag att jag är inte moderat. Och har aldrig varit. Och väldigt svårt att identifiera mig med som moderaterna. Sådär. Och framförallt så var det ju, det kom en EU-omröstning. En folkomröstning om EU kom på hösten där efter valet. Och då insåg jag att jag kan inte vara med i moderaterna, för jag är ju emot EU liksom.
Jaha, röstade du nej?
Mm. Jag fick inte rösta, men annars hade jag röstat nej. Så jag kampanjade liksom för mig själv där hemma. Så här, rösta nej, snälla, för oss ungdomars skull.
Jag röstade nej faktiskt.
Ja, gjorde jag.
Ja, men det var sådär, jag fick sådär på kvällen, just där, vet man, stängde valresultat, för det var ju väldigt, väldigt jämnt. Och de som hade vunnit då, när de står där riktigt så äckeljublar in i tvn, så kände jag bara sådär, ja, men okej, ni vann, men kan ni inte fira på ett fint sätt då?
Så lite ödmjukare.
Ja, lite ödmjukare då, kommer jag ihåg.
Men var du duktig i skolan? Eller var du,
ja, men det får man nog säga, att jag hade väldigt lätt
läser
för. Ja, men lätt för skolan.
Så du var inte låg hemma och plugga, utan det satte sig direkt bara?
Ja,
eller?
I princip så. Det är ju på gott och ont, för att sen när man kommer upp på lite högre nivå på universitetet så funkar inte det längre. Då måste man läsa. Mm. Och jag blev varse det småningom.
Okay. Och du var på Lund, eller hur var det?
Ja, jag var i Lund och pluggade lite allt möjligt. Men statsvetenskap var mitt huvudämne då, av någon anledning. Men då var jag redan politiskt engagerad, och då tyckte man att statsvetenskap, det bör man läsa.
För en som är helt koko i huvudet när det gäller sådär statsvetenskap, vad innebär det?
Läran om politik och samhälle skulle man kunna kalla det för. Politologi är ett annat ord för statsvetenskap. Sen har man väldigt olika inriktningar. I Göteborg till exempel, där är ju statsvetenskapliga väldigt inriktat på valsystem och val. Och det är där man... Ska man fråga någon statsvetare om val, då går man till Göteborgs universitet, och så sitter de där och kan massa saker, tycker de. Jag håller inte alltid med dem. Men de har en fantastisk databank med liksom val, ja, siffror på allt. Mm. Så att de tror sig veta exakt vem som röstar hur och så vidare. Så det är det man gör där. I Lund var det lite tråkigare när jag läste. Det var demokratiteorier och demokratisering. Och jag har inget emot det, det var väldigt intressant. Men det var inte därför jag läste statsvetenskap. Utan jag ville ju läsa lite mer så här. Jag ville lära mig om politik. Och det fick man inte så mycket, utan det var ju mer annat. Så det, som, ja, man tappade lite intresset faktiskt.
Hur är de här, eller om det är en, eller jag kan inte det där. Men det är ju, Lund förknippas ju med... någon fest, eller vad säger du? Är det inte någon sån här avslutningsgrej, eller är det någonting som förekommer varje år? Eller sån här, vad fan heter det?
När man sjunger ut våren?
Ja, men det är väl någon speck, Lundaspex eller vad fan
Lunda
är det?
Lundaspex har de var fjärde år.
Vad gör man då? Är
det... Jag vet inte, för jag har aldrig varit så engagerad i studentlivet på det sättet. Nej, okay. Det var liksom inte alls min grej, utan vi... Nej, det var visst, man gick ju på nation som det heter och ibland och sådär och festade lite, men jag var aldrig engagerad i studentlivet. Alltså, vi var det lite grann, mest för att provocera, för det var ju så förbaskat vänsterstyrt det där. Och då pratar vi liksom vänsterstyrt i form av universitets, alltså den här teoretiska, alltså överklassungdomar som har en teoretisk vänsterprofil. Och sådär. Och vi tyckte det var kul att reta dem. Så vi hade en kollega som ställde upp i sitt kårval. Och han blev faktiskt invald i K-fullmäktige. Och då tyckte de som bestämde där att det här kan inte ha gått rätt till. Så de gjorde om valet. Så han fick inte sitta där.
De gjorde om valet och då kom han inte in.
Nej, han fick en röst mer fick han. Men de mobiliserade ju då. Så att det blev ju ändå betydligt mindre. Så att, men det var ju mest på kul. Alltså, han hade nog ingen särskild agenda för K-politiken faktiskt. Det var mest för att retas.
Ja. Tröttnar du på att prata politik eller?
Det beror på vad man menar med politik. Alltså jag kan tycka det är jättetråkigt när jag sitter hemma och så kommer mamma och hur går det nu då?
Ja, just det.
Det där är liksom så här, jag vill inte vara otrevlig nu igen, men jag orkar verkligen inte prata om det här.
Nej.
Däremot så menar, tittar man på nyheterna, så det är klart att det sätter igång ett samtal hemma om att något är fel eller sådär. Eller,
ja. Om det är lite grann som förr i tiden, så satt man ju runt köksbordet sin lilla familj. Och satt och pratade politik och gubben slog oftast näven i bordet och sådär. Idag känns som att det sker inte på samma sätt, absolut inte. Men när jag försöker ju att inte prata politik med folk, för det blir så aggressivt direkt. Mm. Och jag tycker det är jättetråkigt. Vi satt där innan, vi satt och pratade lite grann och jag gillar att prata livets mening och politik och hur det ser ut sådär då. Men jag försöker ju alltid se från andra personers sida också. inte bara, och det lär jag mig på, då blir jag en bättre människa, tycker jag själv då. Kanske inte blir, det får du sägla. Men
jobba lite mer.
Varför är det så aggressivt då? Varför är det det?
Ja, men det är ju en polarisering som det kallas. Alltså, politiken har ju hamnat där. Och det är mycket medias fel. Nu skiljer jag mycket på media, men det tycker jag att man kan göra ibland också. Mm. Men alltså, politiken är så förenklad idag. Mm. Och allt det
är svart eller vitt,
men ja, det är typ bara det, och ja, det är alltså medierna, de söker i hög grad liksom, de ska ha klick på sina hemsidor. Mm. Och då måste det vara braskande rubriker och obalanserat och onyanserat. Det finns inget utrymme för att nyansera någonting någon gång. Och det är klart att det skapar ju polarisering. Mm. Där man liksom tvingas välja sida, och antingen hatar man någon eller så älskar man någon. Det finns inget däremellan överhuvudtaget. Och det är ett problem, och det gör ju att det blir känsligt att prata politik. Därför att nu är det väl inte riktigt så längre, men om man är bortbjuden på en middag någonstans och är sverigedemokrat i garderoben så att säga, och sådär, så säger man någonting vid den här middagsbjudningen. Så har du en sån, nu ska vi gå hem. Mm. Den risken finns ju liksom. Det kan ju vara med vänner man har umgåtts med hela sitt liv, men plötsligt så blir det här någon slags vattendelare, så att nej, vi kan inte umgås med sådana där.
Ja. Vet du vad societeten i Stockholm säger? Riktiga societeten är. För att, ja, men de är mycket bjudningar och sånt. Ja. Och vilka samtalsämnen man ska undvika just då. Mm. För att inte man ska komma i konflikt med sina vänner då.
Politik och pengar brukar det.
Politik, pengar och mage då.
Ja, just det
var just de.
Mage?
Ja, de gubben och kvinnan, om de är tjock eller smal eller något sånt där. Utan, för förr i tiden var ju tjockigt. Då hade du pengar och makt och hela den biten. Så håller du från de tre ämnena, så klarar du det ganska bra i sociala sällskap då. Mm.
Och det är inte så lätt, tror jag, att hålla sig ifrån.
Nej. Så är det. Men då, du säger att måla upp en bild som är mörk och sådär. Och när du målar upp en bild ibland, Jimmy, så blir den ju också väldigt mörk. Blir den. Och samtidigt så idag, alltså rent ekonomiskt, om vi ska vara ärliga, på grund av huspriser och alltihopa, så har ju alltså, gemene man har det ju hyfsat bra i Sverige idag.
Väntar du?
Ja, jag vet med huspriser. Ja, jag har spott det nu i 10 år och nu kommer den. Och då blir det inte så kul längre. Då får vi ett nytt 91. Mm. Men har du ett ansvar som politiker att inte heller då skrämma för mycket? För ett barn lyssnar ju och sånt. Mm. För jag vet, när Trump skulle bli vald, då sitter min 10-åring och pekar på TV. Om han får makten, då kommer det bli ett tredje världskrig. Hon var jätterädd. Mm. Och det blir ju inget tredje världskrig.
Nej, tvärtom, höll jag på sig.
Men alltså, då har du uppmålat på det sättet. Så man har ju ansvar mot barnen och hela den biten att, som du sa, inte svart och vitt. Det finns en gråzon däremellan som är ganska stor. Mm. Känner du ett ansvar även där?
Ja, det gör jag. Och jag tycker själv att jag försöker vara balanserad. Så det är klart att ansvaret går åt båda håll. Alltså man kan inte bara prata om det som är gulligt och fint hela tiden, utan framförallt är man oppositionspolitiker, då måste man ju kunna liksom, ja, pekar på att kejsaren är naken här. Mm. Det är något, alla står här och det är så fantastiskt och det går så bra och arbetslösheten den är lägre och så vidare. Men snälla du, vi har krig på gatorna. Mm. Det måste man ju kunna säga. Och det är en intressant iakttagelse jag tycker man kan göra. Det är att så fort man är negativ när det handlar om till exempel invandring eller kriminalitet och så, då svartmålar man. Mm. Och man skrämmer barn, heter det och sånt. Men Åsa Romson, eller vad är det nu heter, Gustav Fridolin och Isabella Lövin, de kan stå och prata om att jorden kommer gå under här om 50 år och så vidare. Mm. Och det skrämmer också barn, men det är ingen som kritiserar dem för det. Det tycker jag är intressant iakttagelse ändå.
Mm. Ja, men, vad hade du också senaste skjutningen igår i Malmö?
Ja.
Tyvärr. Vi måste ju avsluta nu. För
jag måste fråga en snabbt. Ja. Har du haft någon favoritspelare i fotboll?
Ja, men Thomas Bolin var en favorit faktiskt.
Ingen är så övrig i världen liksom, sådär.
Men Maradona, det är ju liksom
det är ärligt att jag har två likadana faktiskt, bra, om du vill köra den, för det är två mina också. Mm. Både i Sverige och i världen.
Mm. Jag fyller då samma dag som honom, 30 oktober.
Maradona.
Ja. Mm. Fast han är inte yngre.
Han har ju inte imponerat direkt under VM nu, kan jag säga.
Ja, han är en cigarr i
han är ju skön.
Ja, han är, jag vet inte, han ser ut mer som en knarkbaron.
Ja, men han har rättigheter och ser ut så han, tycker jag. Alltså när han var dopad 94, alltså han lite efedrin på honom, det gör ingenting. Nej, vi snackar om Maradona.
Ja. Nej, men jag gillade honom, det var min första liksom, så här, men jag var 7 år gammal, 86. Mm. Det var ju det största man kunde. Mm.
Mm. Vi måste här, vi spelar en låt och så häng kvar där ute nu, och så kommer Glenn med sina härliga vitsar.
är mål.
Trupp som attackerar i grupp så alla lags ihop. Ett lag utan brister, fotbollsartister med ett enda mål, bli EM-finalister. Visar rätt visar på miljoner av finter. Kalla killar som sibirisk vinter. Kan ett undrare skott, alla supermack. Är det inget snack, det är bara framåt attack. Översiktsfint, tunnel och stick. Skarvas med nick och skott mitt i prick. Snurrar upp dem på läktaren, en efter en. Hör korgubbe fråga, varje mål är som ett läckande sol. Ser dem börja böla vid 100-0. Kanon underhållning för en underbar publik. Sverige mål, vilken vacker musik.
Och bollen tar i stoppen.
Mål,
vilket tempo, vilken fart, vilket drag. Ja, ah, han är bättre än Brolin. Ja, ah, det blir inte mycket bättre än så här.
Matchtröja på och ut är gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, man kommer och byter om och är med. Kommer igenom försvaret som KGB. Så förlir man på gång, fintar och passar till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söderberg domdera och grabbarna prestera. Jag vattar på som Lelle Printer, rutsar som en sprinter. Trixar och trollar med hemgjorda finter. Plötsligt akut, så luften är slut. Kallar på borg, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser på som en jätteorgan. Fast jag ligger vid sidan, nästan död. Visar Sverige godväg, där kämpar död.
Mål, 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 mera mål, och mål, det kommer leda mig.
Och där sitter det, i mål.
Mera mål,
mål,
mera mål,
mål igen.
Mål, mål, mål,
mål,
mera mål, och mål, det kommer
leda mig. Vilken frispark, Maria. Vad tog den där bollen vägen? Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj! Satten.
Jo, det var så här, det var frågestund i skolan. Så säger fröken, vad är det som hoppar omkring i skogen och är brunt? Emil upp med näven liksom. Ja, Emil. Ja, en järv. Ja, bra tanke. Bra tanke, men det är ekorre. Okej. Vad är det som är litet och hoppar långt, långt i skogen? Lilla Ida. Gräshoppa. Ja, rätt tänkt. Men det är en hare. Säger lille Per. Fröken, fröken. Vad är det som är hårt och fast när fröken tar den i mun? Men lös och slämmig när man tar ut den? Fröken då. Men Per! Och så rådnar hon. Rätt tänkt, fröken. Men det är tuggummi. Vem är det som sköter fotbollsskolan i australiensiska landslaget? Vet du det? Känguren.
Vänta, jag måste ta en annan. Vet du vad Jehovas vittnen heter på kinesiska?
Inte en aning.
Bling plong.
Jag var tvungen.
Kom du på den nu eller? Ja, vi tar den sista då så jag skitvis. Två damer var ute och gick. Den ena säger till den andra, är det din man som kommer ut från blomsteraffären på andra sidan gatan? Jo, Och han har rosor med sig också. Då får jag lägga benen i vädret i 2 veckor nu. Och den andra damen. Men har du ingen bas?
Hej då, hej då, hej då. Hej då,
hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.